En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till En undran till, frågepodden om svensk inrikespolitik med mig Olivia Svensson och med dig My Råväder.
Hej.
Fint att jag också pekar på dig, väldigt övertydligt.
Det är bara du och jag här, så det är viktigt att peka ut riktningen.
Jag ska snart läsa upp veckans undran, men först måste vi väl säga någonting om kvittningsbråkets konsekvenser, My. En spya i kammarfoajén i riksdagen förra veckan, lagd av en ledamot som uppenbarligen borde ha stannat hemma men som var tvungen att vara på plats. Det här blev alltså konsekvensen, My, till slut. Hade man inte kunnat se det här komma?
Jo, det fanns ju sådana tecken redan på den första voteringen när en annan riksdagsledamot kom nyopererad, hade opererat bort sin lunga, kom nyopererad till voteringen.
Det är ovärdigt.
Det här var väl konsekvensen det skulle bli.
Kan den här spyan skynda på en lösning då? För det ligger väl inte minst i riksdagslokalvårdarnas intresse att man hittar ett sätt att styra upp det här på, så att vi slipper ha sjuka ledamöter i riksdagen.
Det är inte de som bestämmer, men av respekt för
deras arbete. Det borde de få göra, tycker jag.
Så borde de verkligen få vara med och bestämma här. Mm. Ja, men har hon otur, har hon ju lyckats smitta då en större andel av de andra ledamöterna. Och då kommer det väl verkligen bli dags att försöka lösa ut det här. För att då vet man ju inte alls vart det här kan landa. Om det finns en massa människor med magsjukevirus nu som trippar runt i riksdagen.
Ser du några tecken eller hör du någonting som tyder på att det faktiskt är på väg att lösa sig, att man kan hitta ett sätt att fixa det här på?
Nej, men jag har inte hört någonting. De har ju kontinuerliga möten, inte specifikt kanske om det här, men jag gissar att det här också tas upp. Men jag tror att incitamenten bara växer dag för dag.
Indeed.
Ja, nu måste de ju vara på plats den här veckan också för voteringen. Så att...
får vi se vem som blir sjuk då. Spännande följetong. Okej, nu till veckans undran som kommer från Thomas. Jag läser. Hej, tack för era tänkvärda samtal. När politiken fokuserar på diverse utspel fram till valet funderar jag på det längre perspektivet. Min fråga är, hur formas politiken i en värld där vi står inför enorma utmaningar och där förutsättningarna dessutom ändras blixtsnabbt? Fattar att det är nödvändigt och legitimt för partierna att fånga upp kanske kortsiktiga opinioner. Men en långsiktig ansvarsfull strategi kräver ju ledarskap med förmåga att identifiera utmaningar, göra svåra prioriteringar och omsätta dem till politik. Så, vem och vad driver den egentliga politikutvecklingen? Vi har väljarna och partimedlemmarna, departement, statsråd och partiledare, fack och näringsliv, opinionsbildare och media. Alla påverkar förstås, men hur ser dynamiken ut? Med vänlig hälsning, Thomas. Ja, tack Thomas. My, det här längre perspektivet som vår brevskrivare funderar kring, pratar våra politiker för sällan om det långa perspektivet?
Jag tycker det.
Föga förvånande.
Jag vet att många andra tycker det. Jag ska förklara lite vad jag menar med egentligen det långa perspektivet, men det är så att politiken har ju egentligen inget längre perspektiv än 4 år i de flesta fallen. Så det, på ett sätt är det ju naturligt att man kanske inte pratar om ännu längre perspektiv än så, och att de långa perspektiven och pressen på dem kommer utifrån, precis som Thomas är inne på här, att det finns press från näringslivet, opinionsbildare, inte från oss i media. Så vi är ju inte inne och försöker påverka politikutveckling på något sätt, så vi är inte riktigt med i den här mixen. Men att det finns långa perspektiv som krävs från andra sektorer i samhället. Det finns ju olika typer av parlamentariska överenskommelser som är till för att överbrygga den här kortsiktigheten på 4 år och mandatperioder. Vi har till exempel försvarsbeslutet. Det beslutade om försvaret.
Bra förklarat.
Ja, bra förklarat. Nej, men det är ju till exempel nu ett perspektiv på 5 år. Och där försvarsberedningen, det är en grupp där med alla riksdagens partier som är rådgivande för att ta fram den här politiska inriktningen för hur man ska då hantera och rusta upp nu i det här fallet som sker nu i försvaret. Sen har vi pensionsgruppen, en lite mindre sexig parlamentarisk sammanslutning.
Säg inte det.
Men det är ju en grupp där alla riksdagspartier sitter och de förvaltar ju våra pensioner, och det finns ju också då en tanke om att det ska finnas en långsiktighet i det, så att det inte heller påverkas av hur vem som styr landet på samma sätt behöver annan långsiktighet i det. Sen så finns det ju olika typer av frågor där partierna tycker att det finns ett värde i att ha ett stabilt politiskt stöd, alltså för att man skapar mer långsiktighet.
Skolan kanske borde vara en bra sån.
Det finns ju inte.
Nej. Men det kanske borde vara.
Det kanske man kan tänka, men en sak som man har pratat mycket om är ju en energiöverenskommelse. Och det handlar om framförallt är ju överenskommelser som kräver stora investeringar över lång tid för att skapa stabilitet. Skolan behöver inte riktigt det på samma sätt, även om det finns andra värden i skolan då som kanske skulle behöva en mer långsiktig uppslutning. Men, och där vet vi ju till exempel nu så har Ebba Busch försökt göra en energiöverenskommelse vi har pratat en del om, där hon är vansinnigt arg för att det brakade ihop i höstas. Så det finns ju tankar om mer långsiktigt hållbara överenskommelser i politiken. Det är ju en sida av det som Thomas frågar om. Och sen så är det väl den här sidan som det här, han säger att vi står för stora utmaningar och världen förändras hela tiden, och det är ju den sidan då som handlar om den här politikutvecklingen, och den är ju ett annat spår egentligen.
Ja, men för Thomas vill veta hur politiken då formas i en värld där vi står inför enorma utmaningar, och så är det ju just nu. Och där förutsättningarna ändras hela tiden, det vet vi också. Och vi har ju upplevt en pandemi där allting bara bytte. Det var som att leva i en upp- och nervänd värld på något vis. Och så undrar Thomas specifikt vem och vad som driver då politikutvecklingen. Och i vilken ände vill du börja svara på det här? Vem är det egentligen som ligger bakom utvecklingsförändringarna som vi ändå ser framför allt?
Ja, men om det här andra är då liksom den politiska överenskommelsernas långsiktighet, där man behöver liksom jobba utöver partigränserna för att skapa de förutsättningarna, så är det här nu som handlar om politikutveckling en mycket mer introvert rörelse. Och där i det här hittar man ju då till exempel fördelen med att vara i opposition. Att det finns tid att reflektera, det finns tid att utveckla politik för ett parti. De partier som regerar, de har ju väldigt sällan tid för det här. Så det finns ju en obalans, eller det finns olika förutsättningar här. Att nu är det ju fyra partier som ändå regerar eller samarbetar med en regering. De släcker väldigt mycket bränder. Sen har vi ju fyra partier som är i opposition. De har ju haft tid de här fyra åren att titta inåt och då göra det här som Thomas efterfrågar. Mm. Alltså långsiktigt fundera över vart är man på väg egentligen.
Så egentligen är det ganska bra om man byter regering efter fyra år, för då är det ändå några nissar som har hunnit sitta och fundera med block och penna i fyra år istället för att bara släcka bränder.
Man tänker kanske, i Sverige så tänker man ju ofta att 8 år är det. Det är, liksom, är ändå det vanliga att man får sitta i 8 år, och att det är det som är liksom den långa sikten. För att när man kommer ut ur en regeringsperiod så är ju alla partier helt utregerade. De har lagt liksom all sin energi på att släcka bränder, damage control, och att samtidigt då försöka hantera väljarnas olika viljor och besvikelser över hur politiken har blivit. För vi har ju ett parlamentariskt system där vi har koalitionsregeringar, vilket ju gör att ingen väljare kommer ur och tänker att mitt parti gjorde allt jag ville de här 4 eller 8 åren. Och sen så när de förlorar makten så går de in i den här då återhämtnings- och utvecklingsfasen. Vi kan titta på sossarna, de här 4 åren till exempel. De har ju lagt 4 år på att göra en ny samhällsanalys då till exempel, som handlar om det här Thomas efterfrågar. Alltså titta på vad är förutsättningarna för vår politik, hur ser samhället ut? Och sen så har man då utvecklat politik anpassad efter den nya tiden, enligt sig själva. Mm. Och det gör man ju i arbetsgrupper. Moderaterna gjorde samma 2014 till 2022. Då sysslade man ju också jättemycket med olika arbetsgrupper som tog fram svaret på tidens politiska utmaningar. Är väl egentligen så de skulle beskriva det. Nu så har ju sossarna i sig lagt väldigt mycket tid på att bara lägga sig så nära tiden som möjligt. Så jag vet liksom inte riktigt om man känner att man har, om man är socialdemokrat, att man har landat i ett nytt och upphottat sossarna efter de här 4 åren.
Eller om de mer bara ägnar sig åt att härma, menar du? För det är inte lika svårt att bara härma som att skapa eget.
Nej, jag vet ju att det är många socialdemokrater som är besvikna att man har gjort den här samhällsanalysen och att man egentligen då har kommit fram till att högern och Sverigedemokraterna hade mycket rätt. Det finns ju många socialdemokrater som menar att det fanns och finns annan analys att göra än att högern har rätt väg, har gått rätt väg. Miljöpartiet har också gjort lite samma resa, det har ju varit lite mer under radarn de här 4 åren. De har ju försökt navigera sig fram till hur man ska liksom ha en klimatpolitik som har förankring hos väljarna, alltså en klimatpolitik där människor känner att de är med på tåget. Det har ju varit deras inåt spanande resa de här 4 åren.
Om jag hade varit politiker så hade jag tyckt att det hade varit trevligt att bli ihågkommen som en person som tänkte på det längre perspektivet. Om man tänker, ja, men, som en samhällsbyggare. Alltså en person med visioner.
Jag tycker de är ju alla att de är.
Tänk som jag, nu sitter jag verkligen och drömmer mig bort. Olivia Svensson förändrade samhället. Ja. Generationer framåt. Tänker de så? är det bara jag?
De tänker nog så. Men frågan är vad som kommer ut sen och landar i verkligheten.
Och vad det finns för möjligheter.
Ja, precis. Det finns en person som sysslar med det här i varje parti.
Jag berättar om den.
Det är partisekreteraren. Mm. Det är det här som är partisekreterarens roll i stort sett. Att se till att en rörelse mår bra, och när en rörelse mår bra så är det både liksom att folk är glada. Men det handlar också om att folk har ett politiskt budskap som de tror på och som de liksom brinner för och vill föra vidare, och just att känna att de vill förändra samhället i den riktningen.
Partisekreterare då, alltså hur viktigt är det då att man väljer rätt person? Det låter ju som ett av de viktigaste jobben man kan ha inom politiken.
Det är ju ett väldigt viktigt jobb. De har ju, tycker jag, under de senaste åren, det går lite upp och ner, men vissa partisekreterare är ju väldigt profilerade och tar mycket plats i sina partier, och vissa partisekreterare tar lite mindre plats.
Och vissa får sluta efter bara några...
I Liberalerna får man alltid sluta efter max 1 år. Hur det brukar gå till är ju att de här partitopparna, de reser runt i landet, framförallt partisekreterarna då, de lyssnar in vad medlemmar tycker och tänker. Sen går de ändå in i ett stängt rum och bestämmer sig för vilka delar de lyssnar på och vilka delar de inte lyssnar på. Och sen så driver man den politiken.
Kan du ge oss namnen på partisekreterarna för de 3 största partierna så vi vet vad vi har att jobba med här?
Socialdemokraterna är Tobias Baudin.
Japp.
Moderaterna Karin Enström, för detta försvarsminister, va? Så att hon har ju haft en hon har ju varit moderatpolitiker tidigare, på flera moderatpolitiker, men ganska låg profil nu som partisekreterare.
Det måste man ju säga.
Det måste man säga. Och i Sverigedemokraterna är det ju Mattias Bäckström Johansson. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilken ordning han har sin efternamn här. Men han har de här namnen.
Det är de namnen han har.
Ja. Och den mest kända partisekreteraren för Sverigedemokraterna har ju varit Richard Jomshof. Han var ju under väldigt många år. Så att Mattias är ju det hans efterföljare.
Och jag tänker lite på Karin Jämtin. Hon var väl partisekreterare för Socialdemokraterna?
Hon var partisekreterare. Jag vet inte om det
var
så
mycket i medierna,
länge
tyckte jag.
Hon var.
Mm. Men kan man hålla de här personerna ansvariga då? För hur politiken sen faller ut, om de nu har det här viktiga uppdraget?
Alltså i slutändan är det ju nästan alltid partiledaren som står som den ansvariga för politiken. Men det är ju klart att det är ju, det mesta sker ju på liksom partinivå, och särskilt de partierna som sitter i regering nu. Alltså jag tror att Ulf Kristersson har ju väldigt mycket mindre att göra med sitt partis politikutveckling än vad Magdalena Andersson har till exempel.
Varför det?
Ja, men han har inte den tiden, han sysslar med annat.
Just det. Som du berättade om i början där.
Ja. Mm. Och det är väl också det som har varit ett jättestort problem för Liberalerna. Liberalerna är ett litet parti, de har väldigt få medarbetare. Och att när man både då i ett parti i kris och liksom är vilsna i politiken, men också ska sitta i en regering, då blir det ju, har vi ju sett de här sista åren, ingenting av något. Så att det är ju en ganska komplicerad balans att hålla ett parti vad ska man säga, hälsosamt och samtidigt regera. Jag vet att efter alliansregeringen så gick ju både Kristdemokraterna och Liberalerna också ur det, och kanske också delvis Centerpartiet, och kände att de var väldigt, vad ska man säga, i dåligt skick efter de 8 åren, eftersom partiet inte hade fått den kärlek den behövde.
Thomas tar upp i sitt mejl att det är så många som ändå bidrar till utvecklingen, allt ifrån partimedlemmar till medierna. Alltså han är ju nyfiken på dynamiken. Om vi skalar bort, om vi tar bort våra politiker ur ekvationen.
Vilka är det kvar då?
Ja, men,
ja, du menar näringslivet och så vidare.
Och ja, precis. Ja. Och kanske då framförallt tänker jag väljarna.
Ja.
Hur ser dynamiken ut egentligen? Kan man rita upp det som en formel?
Ja, men som jag sa innan, jag skulle vilja säga att vi i media inte alls har ett finger med i det här spelet. Inte alls.
Fast
faktiskt.
Det beror väl på, det håller jag inte riktigt med om. Vi lyfter vissa frågor till exempel. Vi bestämmer ju dagordningen i viss mån för att vi kanske rapporterar mer om vissa saker, mindre om andra.
Ja, men det är mer liksom det dagliga arbetet. Det som jag tänker Thomas är intresserad av här är ju hantverket, alltså det som sker, som är inte det dagligdags utan det är som är de här långa linjerna, och det sker ju väldigt mycket internt, och det tror jag egentligen inte har sådär jättestort intresse för den breda publiken, och det är väl en av anledningarna till att vi inte sysslar med det så himla mycket. Alltså det är klart att vi rapporterar om det kommer de här arbetsgrupperna, det är så väldigt plikttroget att rapportera vad de säger, men det är ju mer för oss som sysslar också med att bevaka politik i de här långa linjerna, vilket vi ju gör som jobbar med det här hela tiden. Så det är ju liksom mer kanske intressant för oss som bakgrund än som medierapportering. Men ja, och det andra är väl, vad har de för input från andra håll, och där har de ju mycket. Alltså Socialdemokraterna har ju väldigt nära band till fackföreningsrörelsen. Så där är ju klart att där sker stort utbyte. De borgerliga partierna och Moderaterna har ju väldigt starka band till näringslivet och tankesmedjorna kopplat till det. Timbro är den mest profilerade tankesmedjan där. Och det är ju klart att där sker ju väldigt mycket idéutbyte. Och sen så har vi också, alltså det finns ju många lobbyister som jobbar med att påverka politiker. Nu vet inte jag hur de påverkar liksom de långa linjerna egentligen, utan jag tror också att det mer handlar om hur mycket man kan påverka i det dagliga. Alltså det är ju mycket lättare att ta sig in i en situation där folk behöver släcka bränder, för att då har man kanske inte riktigt samma, alltså man har inte riktigt samma barriär kanske för information utifrån, än om man sitter och tänker så här, hur ska vårt parti överleva de närmsta 15 åren? Och sen så tror jag en annan sak med det här, som också det här långa perspektivet, jag tror att väldigt mycket av det är ju kopplat till ideologi. Och det gör ju också att det inte riktigt har något mediegenomslag på samma sätt. Nu tror jag ju att i en valrörelse till exempel är ju ideologin, jag tror att den är väldigt viktig för väljare.
Jag med.
Och jag tror att det är väl kanske där som väljarna kommer in. Att de efterfrågar någon slags, vilket vi också gör, de efterfrågar ju någon slags berättelse. Vad vill ett parti göra? Alltså vad vill ett parti ha för samhälle? Den politiken man lägger fram, vad mynnar det ut i?
Det längre perspektivet, exakt, som Thomas skrev om.
Ja, exakt. Och det är ju partierna väldigt dåliga på att berätta, tycker jag. Om, nu är det lite anekdotiskt, men om jag pratar med människor runt omkring mig nu som plötsligt då har vaknat till en valrörelse och är så här, vad?
Hallå?
Hallå?
Vad händer?
Man kan göra vår valkompass, just som vi har lanserade förra veckan. Den kan man ju få lite hjälp i vart man ligger ideologiskt utifrån de frågorna som är aktuella just nu. Mm. Men jag tänker ändå så att en väljare inte bryr sig så himla mycket om varje specifik sakfråga. Utan just det här, vad betyder liksom helheten och den ideologiska riktningen. Det är klart att det finns de som tycker liksom klimatet som en enskild politisk fråga är jätteviktig och lägger upp hela sitt politiska engagemang på det. Men jag tror liksom inte de är så, jag tror inte de är så många. Jag tror att de flesta är så här, vad är det för samhälle jag vill ha? Alltså vilka värderingar har jag? Och vilket parti matchar de värderingarna? Och där måste ju partierna, och där är ju just det som Thomas efterfrågar. Alltså det är ju precis där som det finns och som de är väldigt dåliga på och förmedla, tycker jag.
Politiker pratar ju ofta om möten som de har haft med vanliga människor.
Oh, gud. Alltså,
det tar vi ju upp ofta. hur de har träffat en undersköterska när de minsann var ute i landet. Men hur mycket har politikerna örat mot marken, mot vanligt folk? En sak är ju lobbyister och en sak är de redan trogna partimedlemmarna eller fackföreningarna. Men helt vanliga människor där ute som inte är engagerade, hur mycket makt har de?
Det är väl här som man menar att den här med representation och att man kommer från olika delar av landet, till exempel i riksdagen, är viktigt. Att man reser hem, att man träffar människor i sin valkrets, att man träffar vanliga och riktiga människor.
Inte bara för att göra ett citat om det sen på en partiledardebatt.
Jag helst inget citat om det. Det är jättefint att ni träffar vanliga människor, men det känns ju inte jättevanligt att behöva prata om att man träffar vanliga människor.
Nej, det är det jag menar. Vi vill ju ändå förutsätta att brukar det är ni sysslar med.
Brukar du berätta för dina vänner så här, jag träffade en vanlig människa.
Nej, det brukar jag verkligen inte göra.
Och den vanliga människan, den tyckte så här.
Precis.
Nej, det är ju en lite speciell inställning ändå. Nej, men jag tror ju egentligen att de inte har, alltså de här topppolitikerna i partierna och ministrar, på ett sätt så blir man ju frånkopplad från verkligheten när man har den här typen av jobb. Alltså hur ska man hinna med? Alltså man måste ju också jobba. Liksom ränna runt och träffa vanliga människor är ju kanske inte prioriterat när man jobbar jättemycket.
Lanserar även en teori, kan det vara så att man inte heller riktigt vågar höra mot marken? För tänk om man har någonting som man inte vill höra. Ja, men kanske de är lättare att bara hålla för öronen och vara så här, la, 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 la.
De är väl bra på att välja bort sånt som de inte menar vill
det?
Höra.
Det tänker jag att de är, det är en fördom jag har.
Ja, men jag tror att den är 100% fakta. Visst. Egentligen. Nej, men de hör ju väldigt mycket in sina partiföreningar, distrikten. Mm. De är ute och de pratar med sina liksom medlemmar.
Så men berättar sättet, de det som toppolitikerna inte vill höra också?
Både och, tror jag.
Mm. Det kanske de borde göra lite mer. Det är ett tips från coachen.
Ett tips från coachen. Jag tror att det kan vara ganska tuffa tongångar. Mm. Om man har liksom lokalpolitiker som känner att de har ett starkt stöd, personligt stöd, och att de då kan framföra kanske lite svåra åsikter. Men jag tror inte egentligen att de heller åker ut och liksom... Det är ju en gång vart fjärde år som de verkligen åker ut och träffar vanliga människor. Det är ju när de är ute och kampanjar nu i valrörelsen.
De knackar dörr
och nu är det liksom, nu tar man ju inte in åsikter. Nu handlar det ju bara om att förmedla vad man tycker. Mm. Och hoppas att den personen som stod där. Mm. Vad alla hoppas på nu är ju egentligen att de träffar en person som är osäker och som kanske hade valt att inte rösta, och att man kan få den personen att gå och rösta på just ditt parti.
Just det.
Det är ju det som många ser som nyckeln, att det finns så många osäkra väljare, och att man, det, nu ser man det som den enda chansen att liksom få svinga den här opinionen åt ena eller andra hållet.
Och min högst ovetenskapliga forskning de senaste veckorna har gett vid handen att det är många som är osäkra i år.
Ja, se om det kommer i mätningarna att det är många som är osäkra.
Visst.
Och man hoppas ju verkligen på att man kan få ut dem och rösta. Alltså det här med dörrknackning, det är ju för övrigt, på tal om det här med att träffa vanliga människor, alltså det är ju min mardröm med dörrknackning.
Du sa det är ju min dröm. Jättekul.
Va?
Bring them on,
säger jag. Alltså jag har varit med så många gånger.
Kaffe och kaka.
Jag har varit med så många gånger, och det är ju, jag har aldrig...
Inte för att jag skulle bjuda in dem, men...
Nej, men alltså var den som knackar dörr. Jag har varit med ute politiker när de är liksom, och knackar
dörr.
Ja, det
är ju mardröm.
Och det är ju helt mardrömslikt att med liksom glädje och energi mötas av så många irriterade människor. Mm. Det är liksom... Får jag ge en liten anekdot?
Såklart, du får. Du behöver inte ens fråga.
Nej, men det här måste ha varit valrörelsen 2018, när det var Ygemania. Mm. Kommer du ihåg? Alltså, det är lätt att glömma.
Jag har förträngt.
Ja.
Mr. Ygeman var populär.
Ja, han var mycket populär. Då var jag i alla fall med honom ut och knackade dörr.
Mm.
I...
Såklart du var.
Någon Solna någonstans var det. Stockholm. Mm. Ja, Solna är ju inte Stockholm, men Stockholms län.
Vi säger det.
Vi säger det.
Vi är skåningar.
Ja, och då var det en kvinna som öppnade. Och det här var sånt otrolig scen. Det är kvinnan som öppnar. Hon, jag minns det som att hon typ står i morgonrock.
Som man gör ju hemma.
Med en kopp kaffe och pratar i telefon. Samtidigt som hon öppnar dörren. Mm. Bara det. Jag har ju
tittade,
har jag
så mycket respekt först. För.
Hon öppnar, säger telefonen. Typ, Anita, jag måste lägga på. Anders, du kommer inte tro det. Men Anders Ygeman står här.
Och myråväder.
Det var det ingen som brydde sig om.
Nej, det är synd.
Och hon var så starstruck. Och hon var så, hon bara, hon tyckte det var så himla härligt. Så var det ju klart, vi var ju ute i ett socialdemokratiskt område. Alltså ett område av väldigt många röster av socialdemokraterna. Ja. Så på det sättet så kanske det också fanns en fördel att hon verkligen gillade honom till att börja med. Men han var också väldigt populär vid den tiden.
Knackar de någonsin dörr i ett område där de vet att de bara kommer få skit?
Nej.
Nej.
Alltså det finns ju en strategi bakom...
Det är lite synd, tycker jag.
Ja, men det finns ju en strategi bakom dörrknackning. Och det är ju att man knackar ju dörr i sådana områden där man vill man vill verkligen att ens väljare ska gå och rösta så att de inte stannar hemma. Och så knackar man ju dörr i sådana områden där man tidigare hade starkt stöd, men det kanske är många som i förra valet röstade på något annat parti. För då vet man ju om att det finns potential att vinna tillbaka de väljarna.
Ja, men det är logiskt. Man skickar inte Nooshi Dadgostar till Danderyd.
Nej, alltså man knackar inte alls dörr i sådana områden där man vet om att här har man i stort sett inget stöd. Det är liksom bara slöseri.
Men det hade varit kul, tycker jag.
Ja, men däremot har jag ju varit ute med Johan Persson och knackat dörr någon gång när det visade att han bara knackade på dörrar där han typ kände de som bodde. och det var ju också en helt bizarr upplevelse.
Brilliant.
För det kändes ju som att det var det, ja, ett litet slöseri med tiden.
Han kommer lyckas så bra som ambassadör där i Portugal. Jag hörde, jag ser det.
Han försvann in vid något hus. Det var borta typ så här 35 minuter.
Fick en korv. Hade trevligt. Pratade om släktingar.
Men ja, det var otroligt.
Vi måste ta oss tillbaka till det långa perspektivet, förlåt, tycker jag. För det tyckte jag var så trevligt att Thomas att skriva om det här långa perspektivet. Det var väl funnet på något vis. Hur viktigt är det att man kommunicerar hur man ser det långa perspektivet till oss väljare, tycker du?
Ja, men det är ju, jag tror att det är väldigt viktigt i en valrörelse, just på grund av det här med att det handlar om ideologi. Alla de här hundratals förslagen man kastar ur sig hela tiden, vad betyder de i slutändan?
Och vad innebär de för mina barn när de växer upp?
Exakt. Mm. Jag tror att det är ju en styrka med klimatfrågan, att det finns ett sånt tydligt långt perspektiv. Att man kan känna det här med, det här kommer ju kunna göra skillnad för mina barn och mina barnbarn, och att det finns en känsla av tyngd och någonting viktigt i det. Och jag tycker ju egentligen att det är samma för de flesta samhällsfrågor. Alltså du var inne på skolan här. Det är ju en sån fråga som också är otroligt viktig i det långa perspektivet och för hur ett gott samhälle fungerar. Om man har välutbildade barn som har lika möjligheter att komma vidare i livet och göra någonting bra av sitt liv. Så att det är ju absolut många frågor som är viktiga på det långa perspektivet.
Då tackar vi Thomas igen. Tack för idag, My. Skicka era undringar till podcast@aftonbladet.se och så hörs vi igen på torsdag. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.